och välkomna till Lille Lördag, nu på Freitag. Står Anna och jag på scenen på The Winery Hotel i Solna. Ja, det ligger ungefär 7 minuter från city, så att det är relativt lätt att ta sig dit, måste jag säga.
Väldigt mysigt hotell. Och om ni inte vill ta er dit själva, utan ni vill åka med bussen som vi har abonnerat, så går den 17:30 sharp från Anglais.
Precis, och som det är ju vid... först till kvarn som gäller, så skynda er så får ni åka buss ut.
Av alla tusentals som...
hårdorna av människor. Så det är 150 glada riksdaler och man kan boka...
Subventionerat av staten.
Av staten. Man kan alltså boka biljett via våra Instagram-konton. Det finns direkt länk i bion där. Och om man vill ha lite extra flyt och tänker så här, det här ska jag, vill jag gå för om jag har inga pengar. Då kan man tävla här och nu, för vi låter ut 4 biljetter till på fredag. Vad brukar Ann Söderlund kalla sig för när hon har ett drottning-alter ego? Ja, det är en jättekonstig fråga och det är en jättekonstig karaktär. Men det undrar vi alltså. Vilket namn använder alltså Ann Söderlund när hon har ett drottning-karaktär? Och framförallt, jag brukar reta henne för det när hon blir alldeles för mycket snorkfröken.
Men de får inga alternativ.
Nej, det blir alldeles för lätt då. Eller ska vi säga Ololia, Ulalia eller Elalia?
Det är svårt det här. Kommer inte komma in många svar. Ja, hur som helst så hoppas vi att vi ses på fredag. Det kommer bli jättekul. Och kom gärna lite tidigare.
Tack, glas i baren.
Och sov gärna över med oss.
Ja, och man kan också käka middag där. De har ju satt upp jättetrevliga små lilla lördagpaket. Och dessutom kommer Davida bjuda på en alldeles speciell Black Friday-rabatt. Bara för er som är på showen. Och det kommer finnas lite tröjor utanför från schysstaste kashmiren.
Men som sagt, gå in via våra länkar på Instagram eller så tävlar ni. Och vad ska de svara någonstans?
Ja, men de svarar direkt via DM till mig eller Ann. Och så kommer ni hamna på en lista i entrén.
Vi ses! Nu tillbaka till livets små och stora egenheter, måste jag säga. Ja, det liksom bara pågår livet.
Det är ju konstigt och man liksom, helt plötsligt har man blivit en generation äldre och en generation har också blivit äldre. Det går,
det går liksom snabbt och långsamt på samma gång på något sätt.
Ja, jag känner verkligen att det här året har varit väldigt liksom speciellt för mig på många sätt. Jag har gått liksom från, vad ska man säga, från dotter till mamma till ansvarig, ytterst ansvarig. Det är ganska hemskt på ett sätt. Jag har känt mig jävligt så här ensam i den här processen som liksom ensam barn. Mina föräldrar då blivit extremt sjuka på ett års tid. Gått in i en brinnande Alzheimer. Båda två, så de har hamnat på hem nu. Så det jag gjorde i helgen var att jag var i Örebro tillsammans med Joel och tömde deras lägenhet. Och det känns ju liksom, de är ju inte medvetna om att jag gör det här, och de förstår liksom inte heller att de aldrig mer kommer komma hem. De har ju med sig det de hade i befintlig lägenhet till sitt hem. Så att det är ju inrätt precis som hur det såg ut hemma hos dem. Och, men det var ändå liksom...
Det är en mindfuck.
Det är en mindfuck. Då jag tömde liksom ett rum som, med möbler som inte de skulle få plats med. Och har tagit ner gardiner och fixat. Och sen så fanns det ju ett källarförråd till det där. Och där fanns ju egentligen hela deras liv. Nerstoppat i lådor som de inte har sett på flera år. Så för dem kanske inte betyder för någonting. Men ändå var det som att liksom göra våld på deras liv. Alltså att jag slängde bort deras liv. Att jag åkte till grovsoporna med deras liv och slängde 80% av det som var där. Utan att de vet om det. Alltså det är... Jag får såna här ångestvallningar utav det här. Och det fanns en liten träkista som jag hittade där nere som jag känner igen från min barndom. Så då på den tiden var full av så här sytillbehör, men nu låg det liksom sjok utav tidningsartiklar där jag var med i olika reportage och på bild eller vad det nu var, och liksom min mammas brudskor, lite foton från hennes uppväxt och bilder på mormor och morfar från när de var unga, deras bröllopsfoton. Så man förstod att det här, när kistan, betydde något liksom alldeles extra för mamma. Och jag räddade en del dokument i det, men samtidigt så var det så här, så ställde jag ändå hennes brudskor där på tippen. Och de gör så ont i mig.
Men när du stod där och liksom slängde hennes brudskor, men du kände att det var fel och sen så bara gick det bara farten ändå.
Men tippen stängde och vi skulle också förbi myrorna och vi hade ungefär en halvtimme på oss att liksom lasta om hela bilen och skicka iväg möblerna. Vi var ju här på en lördag. Så att så här, tiden liksom på något sätt tog beslutet åt mig.
Mm.
Istället för att jag så här...
Men jag fattar.
Ja, du fattar. Och jag bara så här, såg hur jag så här, slängde bort mina föräldrars liv. Helt utan deras vetskap.
Mm.
Alltså det är så jävla genomvidrigt. Och de lever ju fortfarande, fast de är ju så levande döda, eller vad fan man ska uttrycka det som. För det är ju en fruktansvärd sjukdom.
Jag har liksom ingen erfarenhet alls av den, för det som är då är liksom den stora sjukdomen i vår släkt, det är ju då kräftan, som man sa förr i tiden, cancern. Ingen har drabbats av Alzheimer överhuvudtaget.
Nej, och jag menar, det här är ju så jävla intressant, för jag var på något seminarium med SCB för ett tag sedan, och då sa ju de att vi kan ju bli hur gamla vi vill. Våra kroppar kan ju bli hur gamla som helst nu för tiden, för vi äter bra och vi rör på oss och allt det där. Men hjärnan är ju som en hårddisk som får syntax error.
Mm.
Och som det ser ut så kommer ju de flesta liksom få Alzheimer på sin ålderdom liksom. Så att det måste finnas en plan för det här. Och den andra liksom grejen som jag utsatts för i det här, vad ska man kalla det för, mellanrummet mellan liksom, innan så här vården tar vid och liksom det naturliga pusslet löser sig. Jag är ju precis mitt i en skarv. De har ju flyttat ut från sin lägenhet för drygt en månad sedan och så in på ett hem. Jag har inte liksom fått de har ingen god man, men de är helt oförmögna att ta hand om sina räkningar. Jag som dotter har inte fått blivit god man än, så jag har ingen access till deras liv. Men fortfarande så är det bara liksom brev från Kronofogden och Visma etc. som bara ligger i högar, som jag då får åka med till banken i och med att ingenting betalats på ungefär 6 månader sedan tills de från första början institutionaliserades. Så att så här, och här har inte jag några accesser till någonting, förstår du? Jag har inga fullmakter att skriva på åt mina föräldrar. Det finns något som heter föräldrabalken, vet jag. Men jag har inga föräldrar. Jag har ingen liksom rätt att gå in på min pappas konto och betala räkningar. Jag kan inte göra något. Jag är helt bakbunden av systemet. Och så här, vad fan gör man? Finns det en plan för den här tiden i livet? Vilket också så här pågår från liksom ett halvår till ett år.
Mm.
Och jag liksom som ensambarn ska också driva och ta det här, för det är ingen annan utomstående som kan bara snett komma in från vänster. Jo, en potentiell god man, men att låta den personen också sätta sig in i hela situationen tar ju lika lång tid som att göra det själv.
Mm.
Så jag är verkligen så här perplex över den här tiden. Vad fan, finns det ingen plan liksom? Nej, det är du som ska betala räkningen, så nu ligger jag ute med hur mycket pengar som helst för mina föräldrar. Och liksom kan inte på ett sätt heller få access till någon av deras konton. Utan jag får bara hjälp av väldigt snälla människor runt omkring mig hela tiden.
Hur är Joel då?
Jo, men han är ju fantastisk. Och sen så har jag ju liksom stöttning från hans familj. Och även från Pennys gudmor, föräldrar Ulla och Folke har ju hjälpt till jättemycket. Men oavsett så är det ju jag som är ytterst ansvarig för mina föräldrars ekonomi. Men det finns ingenting som ger mig access till den. Så att det är jag, per definition.
Gud vad knarrhanigt.
Alltså det är så knarrhanigt, va?
Tänkte på det i natt när jag låg och drömde. Ibland kan man känna så här, kan inte någon bara bädda ner en och så här, ge en lite så här, god mat intravenös? Kan man bara få ligga och så här, känna att så här, man ligger i trygghet i en kokong, att allt var som när man trodde att man var liksom odödlig och skulle få leva något roligt prinsessliv hela livet när man var liten. Jag bara känner... Ju äldre man blir, ju mer inser man att så här, man trodde att det skulle lugna ner sig med allting. Att det skulle liksom bli lugnare i perioder. Men det är nästan så att jag känner att det blir tvärtom. Just för att ens föräldrar blir äldre. Just för att man liksom, har så många barn. Det är så mycket beslut hela tiden. Det är liksom, det är bara så ett evigt pågående, liksom, vad ska jag säga, svars, det är som att sitta hela dagen och bara så här, fylla i svars så här, svarsformulär. Vad vill du då, vad ska du göra då, och ditt barn, hur ska det vara, så här.
Men det är så konstigt, men det, vet du vad som är mest smärtsamt i allt det här?
Nej.
Vet du vad det är? Det är stanken av urin. Att stanker utav gammal urin har liksom frätt bort allting som är spår utav mina föräldrar. Det finns ingenting kvar som luktar som dem. De har inga personliga dofter kvar, för allting luktar urin. Den har liksom dödat deras personlighet på sätt och vis. Jag kan liksom inte ens, alltså när jag kramar min mamma och min pappa, jag känner inte ens deras huddoft längre. Nej. Som är deras identitet, för det luktar urin. Allt. Alla möbler. De. Och det gör så jävla ont. Det finns liksom ingen ID kvar.
Nej. De är liksom kiss.
De är kiss. Och det är så otroligt smärtsamt.
Det är ju faktiskt en av de vidrigaste dofterna som finns. Ja. Just det att den liksom fräter ut alla andra dofter. Den bara så här dödar.
Ja.
Livet runt omkring sig.
Ja.
Och det är det enda man kan tänka på. Man blir nästan galen på bara några sekunder. Jag tänker så här, ibland när barnen, man får med sig en liten påse från dagis.
Mm.
Och så bara glömmer man bort den ett litet hör. Du vet, någon liten kalsong i. Och så öppnar man upp den, så är det kiss. Men så här, det är verkligen som du säger. Det är så här, sista anhalten innan döden. Kisset.
Ja, det är hemskt. Men jag tänkte på det för att i och med att jag var själv, och så var det någon klok kvinna som sa till mig att så här, ja men får man vara med om mycket tidigt i livet, så starkare blir man. Och så är det ju verkligen på ett sätt. Och så tänkte jag på den här styrkan, var kommer den ifrån och hur har den tätt sig. Och jag hade liksom som så här något konstigt inre mål av att vara stark. Att jag var tvungen, och jag var ju liten, jag var mörkhyad, jag såg inte ut som alla andra, jag var kaxig. Och för mig fanns det bara ett sätt att överleva. Det var ju att vara stark.
Liksom. Pratar du om Penny eller själv nu?
Nej, men mig själv. Och så tänker jag ändå så här. Men jag har ju klart haft lika mycket ångest och liksom sorg i min kropp som alla andra. Men om nu hade jag bestämt mig för att jag skulle vara stark. Då...
Men minns du första gången du kände så här, jag ska vara stark?
Jag minns att jag så här stålsatte mig i situationer där andra... Nej, det vågar inte jag. Vad läskigt, bräcklig. Alltså sådana saker som jag så här, då stålsatte mig. Jag var lika rädd som alla andra, men jag stålsatte mig, så gjorde jag det ändå. För jag ville bevisa för mig själv och för typ killarna eller alla andra att jag var liksom lite coolare än vad de var.
Mm.
Och så vågade jag saker och ting. Men sen så kom jag på att i tonåren så utvecklade jag så här ganska stora så här fobier för så här spindlar och för duvor och för sprutor och liksom massa så här konstiga fobier som jag aldrig liksom haft tidigare. Och jag kan fortfarande ha så här starka så här sinnesbilder utav så här saker som jag var rädd för då och tyckte var äckligt och läskigt då. Jag förstår, man ser dem men man kan inte relatera till dem för sitt inre.
Mm.
Och så tänkte jag på att de där fobierna, det gav ju också mig full lejd att så här kunna få gråta, få skrika, få bete mig. Så att de där fobierna blev någon form av så här känsloventiler för att få vara svag
och bräcklig. Jag fattar. Så att istället för att det kanske som min, ursäkta, inte dysfunktionell familj, så hade liksom en av dina föräldrar frågat, gud vad är det här, kanske tagit dig till psykiatrin och så hade du fått liksom hjälp med det. Och de har sagt, det beror på att hon är rädd eller mår dåligt över det här.
Mm.
Men så var det inte här. Så att då istället för att liksom erkänna att du var svag eller...
Eller
ledsen.
Vanlig, normal.
Ja,
precis. Ett vanligt känsloliv.
Ja, så var du tvungen att ladda det med symbolik. Och det blev det här.
Så då, fobin gav mig liksom fri lejd till att få göra vad jag vill. Men så tänker jag på, jag har en kompis som har vuxit upp i en så här typisk kärnfamilj. Och det har varit liksom legat i bolster så att säga under hela sitt vuxna liv. Och det har alltid... Det är liksom, känslorna har alltid tagits upp. Det är ingenting som har så här sopats under mattan. Man har alltid varit lyhörd och närvarande. Och den personen har ju å andra sidan varit så extremt skyddad. Så att den har ju blivit svag eller rädd lite för livet. För att den har fått så mycket skydd.
Ja.
Så jag blir så jävla...
Mellan.
Ja, jag blir så dubbel här. Är det bättre att utsätta sig eller är det bättre att skydda sig? Om summan av kardemumman är exakt likadan.
Men jag vet inte, men barn börjar ju tidigt att så här, hitta coping-strategier. Strategier som får dem överleva i liksom, miljöer som kanske inte är så liksom, harmoniska. Men jag tänker också att barn gör det även i vardagen hela tiden. Som Frasse, när han tycker att jag har för mycket att göra när vi är hemma, då är det hela tiden något med foten.
Aha.
Är det foten, mamma? Jaha, du har gjort illa foten. Ja, okej. Han ger sig liksom inte, utan vi ska sätta oss ner och säga, ska jag blå? Och sen skuttar han iväg liksom.
Mm. Det är ju så gulligt. De håller ju på med sådana här konstigheter.
Ja, men precis. Men jag tänker att det här, det är någonting som liksom har tagits upp mycket, särskilt i liksom bokform. Särskilt i en bok som heter Den sårade divan, som handlar om Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs. Och det är den här, ja, Vila i frid, författare innan Karin Johannesson, som liksom som tog upp det här om kvinnliga liksom konstnärskap som har präglats av liksom psykiska problem. Alla de här tre kvinnorna hamnade ju under många år på mentalsjukhus.
Mm.
Och det här förstörde ju liksom och skadade ju både Sigrid och Agnes från Krusenstjärna. Men just att Nelly Sachs, hon räddades lite av den. Nej, men det är bara så, om vi kollar tillbaka på historien och hur det är nu, hur vi liksom, även om vi inte vill erkänna det, så är det alltid männen som bestämmer normen. Liksom modevärlden, de har bestämt att vi ska vara smala. Allt från frisyrer till liksom hur vi ska bete oss har de ju så här, antingen bestämt genom en normativ mall, eller också har de liksom förbjudit oss eller hindrat oss med våld om de inte har tyckt det. Men Nelly, hon använde liksom sitt mentalsjukhus som en liten ventil. Hon spelade liksom lite galen, lite mellan oss, att hon fick åka in dit och ligga i badet och röka och skärma de som jobbade där och skriva lite, och hon använde det liksom som sitt lilla hemliga rum där hon kunde återhämta sig. Och det var väl lite som du gjorde också, du hittade ett sätt för att du inte ville visa att du var svag ens inför dig själv, så blev det här ett sätt för dig att liksom få utlopp för dina känslor.
Jag lyssnade på Petri dokumentär om Göteborgsbranden.
Mm.
Och då var det en av de tjejerna som kom ut först där. Hon klarade sig liksom helskinnad och gick, men var liksom helt förvirrad och gick runt på platsen och egentligen inte gjorde någonting, men hon klarade sig liksom.
Mm.
Och hon kände sig otroligt på något outtalat sätt skam för det här.
Så hon kunde, det är liksom jättevanligt.
Hon kunde liksom inte riktigt prata om det, och hon störde inte, och hon ville inte prata om hennes relation med hennes mamma, blev jättekonstig efter den här tiden och så vidare. Men 4 år senare så bröt hon ihop på jobbet.
Mm.
Alltså bröt ihop totalt, klappade ihop och liksom kunde inte genomföra liksom sitt arbete på liksom flera veckor, och bara grät och grät och grät. Och då kom liksom hennes chock och sorg. Och jag var med om en sån här jättekonstig grej när jag var 26 tror jag var. Då hände en grej på jobbet, en icke-grej som liksom totalt knäckte mig, och jag tror liksom att hela min ångest från uppväxten kom då i en jävla stor syndaflod. Så att så här, ångest och uttryck kan ju ta sig liksom, det kan ju vänta flera år, förstår du? Det är så här, människor som kan gå runt och kapsla saker, och sen så helt plötsligt är det något litet som så här, då kanske från tiden har börjat gått sönder lite, och sen så kan inte trycket hålla det tillbaka, så då bara faren av liksom. Och sen så bara sprutar det ut ur den på något sätt.
Men hur, liksom, hur hanterar du det?
Nej, men då började jag gå i terapi flera gånger i veckan. Och under ett års tid så gick jag liksom kanske 2-3 gånger i veckan i terapi. Och sen så två gånger i terapi. Och sen så ett par gånger per år går jag fortfarande. Tycker jag känns vettigt.
Men har du gått med Joel någon gång?
Nej, vi har inte varit där.
Det behövs inte.
Inte än. Men jag är verkligen så här, jag är så pro liksom, den grejen. Och också att man gör liksom parterapi-grejen när man är i en situation man faktiskt vill lösa något tillsammans innan det är för sent. För många som sätter igång med parterapi börjar ju liksom när loppet redan är kört, tyvärr. Mm. Så att man ska ju gå för parhälsans skull.
Nej, jag håller med. Liksom, jag tycker att det som är nästan alla pars problem är att man är så jävla bra på att ge råd till andra.
Mm.
Bara, men det här tycker jag, nej men gud vad konstigt, det känns inte bra. Liksom, det där, åh gud vad dyssigt, bla bla bla. Men sen när man själv ska säga till den man älskar vad man tycker och känner, då är det så här, jaha, det är verkligen inte så himla lätt som man tror.
Nej.
Det är en vanesak också.
Ja, verkligen.
När man väl har börjat säga hur man känner, jag menar, kolla utvecklingen på din och Joels relation i början när du var så här, Och sen skulle du liksom gå iväg eller ställa till en scen. Det verkar ju nästan vara helt borta nu.
Ja, men det hänger ju också ihop med att man tar med den gamla relationen in i den nya. Mm. Att det var det man var tvungen att uttrycka eller göra för att få någon form av respons i den gamla relationen. Och då har du byggt upp ett mönster som funkar för dig och din gamla partner. Och så kör du samma mönster med ny partner. Och den nya partnern förstår ingenting, för det är inte den personens mönster.
Nej.
Så man bara, jaha, vad händer nu?
För jag tänker också säga att man som partner då, vare sig liksom vad gäller, så har man ett jävla ansvar att man inte accepterar den där stilen.
Nej,
för jag menar,
en skitstil.
Ja, jag vet, men det visste ju inte du.
Nej.
För du har ju liksom använt den i flera relationer.
Mm, gud, jag har säkert relationen innan också.
Ja, du vet inget annat. Man ryar och härjar och liksom hamnar i clinch och det blir liksom bråk och vem som ska göra det hit och dit.
Men sen ska man ju också säga att jag har levt med män som är liksom plusmän. Jag är ju en plusperson och jag har levt med män som också har varit plus. Och helt plötsligt så... Deras mönster och mitt mönster är ju relativt lika, även i strid så att säga. Men helt plötsligt lever jag med en minusman. Han förstår inte alls med plus-situationen. Vilket också blir så här parodiskt. Man helt plötsligt står så här. Och här med vilja att Kartago ska förstöras. Alltså, och så är det någon som bara så här. Okej.
Okay. Hade vi ens ett krig? Ja.
Där ser man. Liksom.
Men jag tänker om man redan liksom tidigt blir uppfostrad till så här, samtalet. Man kunde liksom slippa så mycket tjafs. Jag tycker det är så jävla mycket. Det som slår mig är att det är som att det går mer och mer mot sandlådan ju liksom, om man inte stoppar det. Det går snabbt liksom överstyr. Om man så här skiter i till slut så här, har man inga gränser, man bara så här.
Ja, men exakt, men jag tänker också jättemycket på det där uppfostran när det handlar om konflikt eller skam eller skuld och så där. Alltså hela uppfostran ska ju vara en lång härva utav att testa.
Skam.
Ja, men nej, men testa göra massa fel för att sen så lära sig moraliskt på ett eller annat sätt att göra rätt. Ja. Det är ju ingen som kan vara rätt är från början ifall man inte har gjort fel, så nej, är det ju liksom. Nej. Ska du prassla klart? Kan vi prata vidare?
Nu ska jag smaka på den här kolan. Jag är lite blå så där då, för jag har inte sovit en halv. Frassa haft feber. Nu ska jag smaka.
Var den god?
Så god.
Vilken tur, vad glad du blir. Ja, men hur som helst, min pappa var ju extremt hård mot mig och liksom skrämde mig så pass mycket så att jag liksom så här var så rädd att så här, säga sanningen till honom. Och liksom.
Hur då?
Nej, men han var så här, om det där händer eller oh, jävlar, alltså, då blir det, alltså, då var ju liksom konsekvenserna utav brottet stod liksom inte paritet med brottet. Lite det vi har pratat om i sociala medier. När straffet är mycket hårdare än själva brottet i sig, då blir man ju, då skräms man ju till sist i tystnad och så börjar man göra saker liksom under radarn och så slutar det med att det inte kanske blir så jävla bra.
Ta vilken diktatur som helst till exempel.
Absolut. Ja, och så att jag levde ju i ett indirekt så här, diktatur, terrorvälde i många år hemma. Och jag har ju varit jävligt så här, vaksam på det här för jag fick ju utlopp för min skit på ganska hemska sätt. Jag smet ju ut, jag kunde vara borta dagar i sträck. Alltså jag, liksom, det fanns inga mobiltelefoner på den tiden. De visste inte vad jag var. Nej, men för mig handlar det väldigt mycket om att så här, nu vet jag inte ens om jag gör rätt, men jag är faktiskt åtminstone så här, mina barn, de ska veta att de har gjort fel, men de ska också veta att de ska våga erkänna att de har gjort fel.
Ja.
Så var så här, fan mamma, jag har gjort fel, det känns ingen bra. Okej, okay, come clean, vi får prata om det med vuxna röster, det var inte så bra gjort, men alltså du ska inte liksom aldrig inte våga säga någonting.
Nej, och jag menar så här, händer det för tionde gången, då kanske man kan bara bli så här, men okej, men vad är grejen? Så här, nu får vi, men när de kommer, precis som du säger, eller ringer, eller kommer hem och verkligen kommer med hjärtat i handen och säger så här, det har hänt en grej. Som att man skulle liksom ha det i sig, att man skulle börja rya och döma och förbjuda och straffa. Liksom, nej.
Nej. Men här är ett sånt extremt generationsklapp. Jag pratade i bilen på väg hem från Örebro med liksom Joel och vi pratar om liksom min uppväxt och mina föräldrars uppväxt och deras i sin tur uppväxt. Och liksom vi pratar ju så här, att här pratar vi om att mormors mor var född på 1800-talet.
Mm.
Och helt plötsligt så har hon då barn som går in, har barn som sitter med en iPad. Alltså det är ju jättejobbigt för 40-talisterna. De sitter ju verkligen mitt i skarven från en gammal uppfostran där man inte pratade om känslor. Det känslor var fult till att liksom idag är det enda vi vill prata om känslor. Och jag är väl någonstans mitt emellan här. För jag tycker så här, ibland kan jag nästan tycka att så här, ja men läx där vi pratade om den här personen, min kompis som har liksom haft all typ av skydd och närhet och allt har varit på bordet men liksom ändå tagit ganska, blivit ganska drabbad av livet för att hon inte orkar liksom.
Ja, men så man kan säga att i all välmening så har de inte rustat henne.
Nej, då har de blivit curlad och blivit rädd och springer till mamma istället varje gång.
Nej, men ja. Gud, hur ska man göra rätt då?
Ja, men hur ska man göra rätt? Då måste man ju försöka hitta den fina medianen här. Vad är medelvägen? I känslostormen.
Men jag tror så här, det är så olika med olika barn. Som till exempel ta min äldsta Ossian. Han har ju bara i sig. Liksom, han har en inre mognad som han har bestämt sig för att liksom plocka fram.
Mm.
Han vill det. Han är intresserad av det.
Han är klavat. Han vill klara
sig
själv.
Han vill redan tidigt så här, förstå de liksom mekanismerna för vem som är en bra människa och vem som inte. Och liksom, men han är redan, vad ska man säga, analyserande kring liksom, sitt tidigare liv.
Mm.
Och 16 år gammal, då är man ju bara så här... Så att det där är också väldigt, väldigt olika, men det här är ju väldigt viktigt då, så att tentaklerna är ute. Okej, han är sån, den är så. Och det är just det som tror jag är liksom det tuffa i vad föräldrar, att man så här ska matcha dem på sina liksom brister och sina plus.
Ja, men och här handlar det om att bli världens bästa chef. För en bra chef, den kan ju se alla de här kvaliteterna hos sin liksom anställningstrupp. Att så här, den här personen kommer alltid hamna i konflikt med den här, så att de två ska vi inte sätta i samma arbetsgrupp, för att de kommer springa mot varandra snarare mot samma mål.
Men det är lite orättvist också att i mina pojkars arbetsgrupp så finns det två bebisar som står och skriker om uppmärksamhet hela tiden. Så det spelar ingen roll hur bra chef är, för att jag måste se till att de där minianställda överlever bara.
Sätta dem ner i lagret. Men det var jätteintressant, satt på en middag här om veckan och pratade just om liksom, äldre frågor med mina väninnor.
Mm.
Och då visade det sig att alla tar ju hand om sina föräldrar. Och då betyder vi, pratar vi tjejerna.
Ha.
Brorsorna är helt avpoliterade. Till och med svärdöttrarna tar hand om makarnas mödrar och fädrar som är sjuka. För att pojkarna klarar inte det, de är så känslomässigt så drabbade när det kommer till sjuka föräldrar. Eller är det strategi? Som det alltid är att vara pojke. När det kommer till att man vet att så här, kommer syran kliva in, eller så kommer mamma kliva in, eller så kommer frugan kliva in.
Mm. Men jag menar, den strategin använde jag mig också av när jag var liten. Jag antog liksom rollen som the tomboy. Och sen fick min syra kliva in.
Mm. Asshole, jag märker det.
Mm.
Du har ju den effekten på mig.
Ja.
Ja, men alltså verkligen, du kan ju nyttja den. Du kan ju, den är så finslipad, den tekniken i
sen
dig.
Sen typ 3 års ålder.
Ja, så att den, så här, den kan ju du spela alla dagar i veckan.
Mm. Men jag tänker också att någonting som har liksom, som typ tilldelat sen, vad ska man kalla det för? Kan man kalla det för en skill?
Ja, absolut. Ja.
Det är också så, här, så otroligt beroende av, precis som vi har pratat om i tidigare poddar, så här, vad har man för backning?
Mm.
Om min mamma eller pappa det var så här, okej, Anson, jättebra försök, men så här, glöm det. Så var det inte. Utan då var det så här, syrran ställde mitt rum, mamma var så här, åh, okej, och Anson, suck och suck. Men lite charmigt också, vår lilla killtjej typ. Hon måste ju kunna spela fotboll och rädda mörtar i ån typ. Så här, det är också ett spel. Alltså, man kan inte helt fördöma det tycker jag. För att i varje familj så behövs det liksom olika komponenter eller ingredienser i den här jävla liksom, tårtan för att den ska vara god. Och då för att det ska liksom bli en härlig stämning så har ju alla olika roller.
Mm.
Och då kan ju inte alla vara duktiga flickan. Då blir det ju bara så här trist. Så då är det så här, har man fått en förmåga att man är en glädjespridare och en liksom glad skit som också är
men
lite...
Men tror du duktiga flickan vill bli duktiga flickan?
Nej,
eller tror
det
du
är det jag
tilldelade?
Menar. Nej, men det är det som är jävla orättvisa. Att liksom, har man den förmågan att liksom entusiasmera andra människor så är det väldigt lätt att komma undan. Och jag har inte tänkt på det, men jag och min syrra har ju genom åren haft liksom, jag menar, haft en väldigt liksom problematisk relation. Liksom, jag menar, vi har ju inte brytt oss så mycket om varandra egentligen innan mamma dog. Då har vi haft en, liksom, ja, men en relation, vi har varit väldigt olika, vi har älskat varandra och hängt med varandra, men det är liksom, vi har aldrig så här låtsat som att vi har varit så här, de bästa systrar som gör allt tillsammans och så där. Vi är för olika liksom.
Ni har inte känt av systerskapet?
Jo, men det, jo gud, det har vi verkligen gjort, men vi har också insett när vi skaffade, hon skaffade familj mycket tidigare, och så här, att vi valde två olika vägar. Hon valde tidigt liksom mamma och duktiga flickan vägen och jag valde någonting annat.
Eller valde hon verkligen duktiga flickan vägen eller blev hon duktiga flickan vägen eftersom du hade redan jackat in på den andra?
Ja, men jag vet att det handlade inte bara om mig. Det handlade om att min pappa liksom var en drulle som sen började dricka mer och mer. Och att mamma då blev tröttare och tröttare på att ta hand om drullen. Så att liksom, för att kompensera det här så tog min syrra rollen som duktiga flickan för att få liksom
hemmet att fungera. Men hon är stora syrra. Ja. Ja, det är jättevanligt att stora syrror blir duktiga flickan.
Jag vet, men ett år, man bara stackars dig. Men liksom, när man inte, när man har en annan roll och är i en viss ålder så tänker man ju inte över det där så himla mycket.
Nej.
Och eftersom jag och syrran liksom har problem med vår relation sen mamma dog för att vi tycker olika om massa olika saker. Och hon, ja, vi har bara, det har bara liksom varit svårt. Så sa en kompis med om dagen som jag inte känner så väl, som jag bara känt något år. Hon var så här, gud, jag googlade på dig häromdagen och fick upp en intervju med dig och din syrra från en gammal tidning från Amelia.
Nej.
Mm, alltså ganska långt, med så här, tre kändistjejer och deras syrror.
Jaha.
Och då var hon så här, jag såg på henne att hon visste inte om hon skulle säga det. Jag kommer ju ihåg den där artikeln, men jag kommer inte alls ihåg vad det stod i den.
Nej.
Jag kommer inte ihåg att jag ens reagerade på den. För att jag är så van vid att min syrra liksom är på mig för vissa mina egenskaper. Så det är bara vardags, det har alltid varit. Så jag tror att jag tar det liksom inte som kritik. Jag har inte den självkänslan gentemot henne att jag kan försvara mig.
Nej.
Men jag har fortfarande inte läst artikeln, men hon var så här... Ja, men hon tyckte att det var väldigt mycket bitterhet och anklagelse i hela den här intervjun från min syster.
Aha.
Medan jag var så här, bara plussande och älskvärd och vidrid. Så tänkte hon så här, men på slutet så kommer väl den i alla fall någonting så här, men å andra sidan, bla bla. Men det kom aldrig, det var bara bitterhet och avundsjuka liksom.
Ja, men är det då för att hon, tänker jag, nu spekulerar jag.
Jag vill inte se det här.
Nej, syster i rummet, men liksom, är det då för att hon har... oförtjänt tycker hon fått tag i på sig den där rollen som den där praktiska i, för att du valde den andra rollen, du liksom bara blev du bara tog den. Den låg först där. Du sprang först fram och bara, den äter jag, och du får ta den andra tråkrollen.
Men jag tror inte att hon har liksom lyckats identifiera att hon har mått dåligt av den rollen.
Nej, men samtidigt kan jag ju så här, jag kan ju förstå henne på ett sätt. Mm. Och sen så kan jag samtidigt så här tycka att det är ju orättvist också. Man måste ju ha liksom egen, man måste vara självkritisk i sig själv liksom. Men det när vi har konflikt an, det jag har problem med är ju att jag upplever att du är väldigt egoistisk.
Ah.
Och det kan jag också uppleva när vi står på scenen, när vi två gör en föreställning ihop. Så har det i alla fall varit tidigare att du liksom, du skiter egentligen att jag är där, jag är mer som en bättre betald sufflös och du kör en enmansshow. Och nu när vi börjar repa ihop och testa sticken ihop liksom på riktigt, och de sista showerna vi gjorde i våras, du tyckte liksom att vårt samspel var så jävla fint, vilket det inte var i början utav showen liksom. Utan då var det du, Ann Söderlund show, och jag stod bakom med några cue cards och försökte hålla dig i tyglarna. Det tycker inte jag är lika kul. Nu tycker jag att det är mycket roligare när vi båda liksom interagerar med varandra. Och det upplever jag att du också tycker det är roligare.
Absolut, och de tre, fyra sista showerna tyckte vi var fantastiska, men det här handlar ju också om att när vi går in i den här showen så är du mer nervös än jag är. Jag tycker bara att det är roligt.
Ja.
Du får ju så jävla ångest liksom första gången vi ska gå in, att du säger, jag klarar inte, jag klarar inte. Du vill ju typ bara springa och liksom kasta dig framför ett tåg ungefär.
Ja, ja.
Så att du är ju osäker, vilket jag inte är. Så då blir det lite som att jag... tycker att jag kompenserar lite då, vilket jag gör de första liksom showerna. Och sen är jag inne lite där. Och sen mot slutet när du är helt bekväm, då kan du och jag börja integrera med varandra. Så det är svårt det där också.
Det är ju svårt, men du är ju lätt en person... om du nu vågar lyssna på någon typ av kritik från din syrra och din snubbe och mig, att du lätt blir ego. Och så kör du ditt race och så känner du bara så här, det där läste jag. Lite så. Fast egentligen kanske handlar om att så här, vara lite mer så här, seende för folk runt omkring. För att som jag upplever så får vi båda ut väldigt mycket mer när vi interagerar än när du känner att så här, jag är räddare för Anita har fått panik. Alltså.
Ja, men första showen var ju faktiskt lite nödvändigt där, för då var ju lite fara
på taket. Absolut, absolut. Jag säger inte det. Du behöver inte försvara dig. Men, liksom, men det jag säger är bara så här att din läxa skulle kunna vara det. Och min läxa skulle kunna vara att så här, istället för att sluta in mig som någon jävla insekt som bara så här, klappar ner, att så här, okej, andas ut, börja om och sätta sig ner och liksom interagera istället för att bli surbjörn och vända och gå åt andra hållet liksom.
Ja. Men jag tror att du sätter spiken på någonting som jag tycker är spännande. Det är det här att jag alltid nästan kan rädda alla situationer.
Ja. Tycker du själv?
Ja, men ja. Alltså, precis. Ja. Precis.
Och det gör det ju säkert utåt sett.
Precis, precis.
Men inte inåt sett. Nej, utan det skapar bara en större liksom, spricka.
Men precis, att så här, om man tänker då på liksom alla bränder som ska släckas liksom redan från barndomen och framåt, så har jag hittat också mina strategier att så här, ja, men antingen så gör man det med humor eller också gör man det så eller hit och dit. Fast samtidigt så inser jag liksom, ju äldre jag blir, och det måste jag ju verkligen ta tag i. Så här, det handlar ju mycket om att stoppa liksom känslostrukturet i sanden och bara så här, tro att man räddar någonting fast man bara skjuter upp det.
Ja, exakt. Det är precis det man gör.
Superstrategi. Ja. Ja, ja, ja.
Och jag är ju så inbyggt i dig, så att det är ju här du liksom måste så här börja så här, konfronteras med liksom din syrra och så här, vad var det som hände egentligen? Alltså börja ta det där och liksom, nu har ju vi löst i och med att du och jag har ju den typen av relation att vi kan ju stå och gapskrika på varandra och sen kan vi kramas två sekunder senare. Så att så här, det blir inte så jävla farligt. Men om man inte har den relationen, då kan ju det här bli bottendjupt.
Jag vet, men jag har tänkt på det där på din och min relation. Där att så här, sen vi på något sätt hamnade i någon supercrescendo där det bara var liksom på riktigt jävla sandlådnivå, så har det liksom blivit stiltje.
Ja, det är så här,
hur vi än skulle bråka skulle liksom vi aldrig komma upp i den patetiska nivå som vi var. Så det blir så här, man lär sig varandras gränser, man förstår lite vad den var och annars kan man prata om det. Men jag, någonting som har gjort mig så himla sårad senast tiden, och det handlar ju bara också om mitt eget liksom kärleksego, det är att säga, jag tycker de få gångerna som jag ställer krav, alltså förstår man, som verbalt ställer ett krav eller tycker till.
Jag vill ha det här, jag vill göra så.
Nej, eller så här, ja precis, eller så, det här är ett behov jag har och jag liksom, det är inte så jätteofta som jag kommer så här, nu ska jag säga dig hur du ska göra med ditt liv för att jag inte tycker att jag har mandat. Men ibland har man ju det för att man har levt exakt i livet själv, så man bara säger, jaha, hen lever liksom exakt som jag gjorde massa år, men vad bra, då kan jag ju berätta för hen liksom att det här funkar inte och varför hit och dit. Mycket det här med medberoende och liksom missbruk och sånt som jag ändå kan jävligt mycket om, eller att man ifrågasätter någonting, och det är ju det som är problemet med mig och min syrra. Jag har ju aldrig ifrågasatt någonting för att hon flyttade hemifrån när hon var 16 och innan dess liksom, ja men först hade vi inget gemensamt och sen så blev det tonåren och då fick jag haka på lite och hänga med hennes killkompisar typ. Så att då blir det lite att hon tycker att hon har mandat att säga, hon är rätt och jag är fel. Vad det än gäller, pojkvänner, jag menar uppfostran, mat, bla bla bla, träning, sorgbearbetning, så här, allt.
Ja.
Liksom är jag inte, liksom är inte min grej.
Nej.
Och då blir det så här, några få gånger, eftersom jag är ju en ganska sann människohumanist. Jag tycker så här, man måste ändå så här, ställa upp för dem som finns där så gott man kan. Sen kan man inte alltid göra det på ett bra sätt, men man kan inte bara skita i det. Och då de få gånger som jag har frågasatt min syrra, alltså de jävligt få gånger, då direkt blir jag straffad.
Mm.
Till och med min pappa eller liksom mina bästa kompisar, då är jag ute i kylan.
Men det där kan jag ju...
Okay. Det orkar inte jag. Och då är svaret det här, du var inte snäll mot mig, eller så här, det var inte schysst att du gjorde så när jag mådde så här dåligt. Man bara, jaha, nej men alltså jag sa bara vad jag kände. Så här känner jag, och jag frågasätter varför du beter dig så här.
Men är det inte med att du kommer hela tiden med din agenda när det passar dig? Det är min analys.
Nej, inte de här senaste grejerna.
Nej, okej. Okay.
Det är mer tjatagenda. För det som händer är att det har jag också märkt när man har liksom mått dåligt eller hamnat i vissa situationer, att många som står nära tycker att det är så jobbigt så att de drar sig undan och försvinner.
Det är inte dugg ovanligt.
Nej, och liksom, det är väl det man kan mäkta med. Men sån är inte jag mot liksom mina närmsta. Så det kan inte jag vara. Jag kan inte släppa taget om de mår dåligt. Utan då tjatar jag och tycker till och hit och dit. Och då blir det liksom... Ja, men det är klassiskt för att man inte vill ta sig ur den situationen man är i. För att det krävs så jävla mycket för att man ska vända skutan och försöka gå tillbaka till det som var bra, ursprunget.
Ja, den är ju svår liksom. Det är men många det gånger man har hamnat i clinch med så här kompisar, så ska man sätta sig ner och liksom reda ut det. Och så kan det bli fantastiskt de första två gångerna. Och sen är det liksom som att det är så bottendjup så att man liksom...
Ja.
Det är så skuld och skam och konstigt. Och man så här... Jag kan relatera till min mamma som då kanske har vuxit upp med ett så här... Ja, men tillbaka till det generationsklappet då. De som har vuxit upp utan kärlek. Så de som har fått en kram eller klapp vid väl valt tillfälle. Där inte en kram kommer naturligt, där inte ett känsloliv finns där naturligt, utan det är någonting som man måste så här, aktivt tänka till för att utsöndra. Så min mamma,
katalysatorn måste liksom, det måste eldas på.
Så min mamma kan krama mig i de mest märkliga situationer. När de inte alls passar, du vet, när man inte så här känner, oj, det här var inget kramläge, men okej, här kommer en kram, hoppsan. Och då blir man liksom lite så här, man ryggar liksom lite till, för man är inte beredd på kramen. För det visste, så var mitt inne i ett samtal här, och så plötsligt kastade sig någon runt halsen och gav en kram. Nu är hon sjuk idag, så att det är ju klart att det blir ännu konstigare. Men jag kan tänka mig, bara för att översätta den företeelsen lite, om du kommer då helt plötsligt nu så här, helt plötsligt ställer du ett krav och ett begär, och att det blir lite samma så här, oj, man ryggar till lite. Jag var inte beredd på det här. Nu kom du med din liksom, hjärta i handen. Och det hade inte jag alls tänkt att se. Det här var alldeles för exponerande och blottande på något sätt.
Men jag tycker överlag att det är så att så här, även gentemot mig själv, när folk liksom ska komma med sanningar, så blir man lite så här, om de kommer rätt av i rätt tillfälle, då kan det bara leda till någonting väldigt liksom konstruktivt. Men kommer liksom fel minut, fel tillfälle, då kan det bara göra så att man tar 50 steg tillbaka. Ja. Så det är också så här,
timing is everything.
Men jag förstår vad du menar. Men det finns ju så mycket som liksom är obearbetat och hit och dit. Men jag klarar inte längre av, man har ett par vänner där man ska bara umgås på deras villkor. Och det är faktiskt liksom, det kan vara jättemysigt, man kan älska dem och tycka det är underbart, men sen när man själv försöker förklara så här, just idag eller nu kan inte jag umgås på dina villkor eller dina premisser, så här, ser du det? Det går inte.
Men jag har ett så här gammalt kompisgäng som är så här, de är så himla så här korrekta och liksom på pappret helt fantastiska, förträffliga människor. Det finns ingen som inte älskar dem. Men så märker man när man kommer till deras lilla hem eller deras lilla sommarhus att man säger, nej men gud, jag är med i ett regisserat drama här. Jag har blivit tilldelat en roll. Ah. Och spelar inte jag den rollen utan bryter från min rollkaraktär, då kommer jag sabba den här kvällen. Mm. Så jag märker att det här är liksom en, på pappret en otro, för vem som helst som hade kommit utifrån hade trott att det här är den perfekta aftonen. Den perfekta aftonen. Gud, vad är det för fantastiska människor? Det här är helt otroligt. Hur kan man ha det så här härligt? Men egentligen är det bara ett väldigt välspelat drama.
Men jag tror också att så här, det som ändå tror jag har räddat mig, och som jag tror att kanske liksom man ska tänka på när man får sina barn, det är ju det att jag har blivit älskad för den jag är. Och min syster har blivit älskad kanske för vad hon har gjort.
Eller vad hon ville vara.
Precis, och det är klart att min syster och min mamma var ju bästa kompisar. Men hon har aldrig kanske fått riktigt den rollen av att bara det sedda barnet. Hon har varit kompis eller den som har liksom hjälpt till att städa. Och det här har en annan kompis till mig berättat om, så här, just den skammen när man kom hem. Hon bara städade och gjorde fint. Alltså ska ordning och reda här hemma, här sker ingen dyss. Vilket har gjort att min syrra har påverkats mycket mer i min uppväxt och pappas drickande och all dyss än vad jag har gjort. Jag säger, jaha, jag har bara kastat lite macka, skuttat runt lite och säger, men gud, jag har inte släppt det än. Hur många liksom, terapitimmar ska du gå i? Att så här, det är ju som maskrosbarn. Man bara, okej, där kom en maskros i asfalten. Så här. Vi har ju olika liksom, strategier att överleva. Sen måste man ju någon gång ta tag i det, men det är bara liksom, ja, det är lite orättvist. Men det var, jag blev väldigt ledsen av att höra att det inte fanns något försonande i intervjun.
Ja, gud vad hemskt.
Ja, för jag var så här,
men du har ju chansen att göra någonting åt det. Du får göra det. Kan du inte göra det till nästa vecka så lyssnar vi på resultatet.
Jag måste få 2 veckor på mig.
2 veckor får du.
Innan jul.
Ja,
så säger vi. Puss och kram.
Tack för att du lyssnade. Hej.